Hej och välkomna till Radio 88. Det där var Boss Skaggs med Coming Home. Idag så i A-radion så tänkte vi prata om både lokala och lite mindre lokala frågor. Ruben, vad har vi på agendan idag?
Ja, vi har ju, det är mycket som händer just nu i världen. Det är en, det talas om en regeringskris över arbetsrätten. Det är ett val i USA, men vi har också med, nu hörs jag bättre,
va? Kan du börja om?
Jag misstänkte att jag hörde lite dåligt där. Ja. Så, vad ska vi säga? Vi har en rad frågor på agendan, både mer och mindre lokala. Det är ett val i USA, det kan kanske bli ett val i Sverige också så småningom, i alla fall om man ska tro kommentariatet om arbetsrätten och de strider som finns där. Vi har också lite mer lokala frågor att diskutera, bland annat det dyra badpalats som ska byggas i Göteborg. Men vi har säkert anledning att återkomma snart.
Ja, och först så ska vi börja med att köra en liten låt, och det blir Lenny Kravitz. Ja, det där var Lenny Kravitz med Fly Away. Och vi tänkte börja A-radion idag. Jag heter Daniel, jag sitter här tillsammans med Ruben. Med att prata lite om badhuset i Gullbergsvassen ska anläggas i centrala Göteborg. Och bakgrunden till det här är ju att Vallhallabadet håller på att läcka. Det läcker både in och det läcker ut i Mölndalsån. Och det är inte så bra varken för fiskarna eller för badhusgästerna. Och därför så finns det ju olika förslag då på hur man skulle liksom komma till rätta med detta. Och då har, rätta mig om jag har fel nu, Alliansen tillsammans med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministinitiativ, så de borgerliga partierna och de rödgrön-rosa partierna tillsammans, lagt fram förslaget då att man ska lägga ett nytt badhus vid Gullbergsvasskajen. Och för att göra det behöver man förstärka. Det är ungefär lika högt, lika långt ner som läppstiftet är högt, behöver man förstärka leran för att kunna börja bygga där. Och sen ska man bygga någon slags gigantisk vattenpalats där.
Ja, ja, det är ju att säga att det här är ett nytt badhus egentligen lite fel. Det är ju det man behöver. Grundfrågan är ju, vad ska vi göra åt Vallhalla? För Vallhalla är gammalt och behöver fixas eller ersättas. Och ja, så har det varit en massa politiska låsningar till höger och vänster hur det ska gå till. Moderaterna har varit inne och privatiserat. De är privatiserade så mycket som möjligt förstås. Vänsterpartiet vill inte göra det. Och sen har man då till slut landat i, efter många turer, och det finns fler frågor som går in i det här, för det, man gör ju en del annat kring det här området också, så har de gjort en sjupartiuppgörelse som de brukar göra i Göteborg, och på något vänster hittat en plats på kartan i Gullbergsvass där man ska bygga det här badhuset. Och det ska bli Sveriges dyraste badhus för totalt runt 3 miljarder. Och precis som du säger, Daniel, det ska byggas, det är alltså mellan 80 och 100 meter ner i leran. Man måste gräva för att kunna fixa det här, vilket innebär att det är liksom, för jämförelse så är läppstiftet är 86 meter. Så att ungefär ett läppstiftet om lite till. Ja, ska man gräva ner för att få till det här badplatset.
Det är ganska mycket.
Spännande prioritering av göteborgarnas skattepengar.
Ja, det kan man säga. Och ett av argumenten för det här verkar ju också vara att det inte bara ska vara göteborgarna till del, utan det även ska vara folk kring här i Partille där vi sitter nu, eller i andra kommuner kring Göteborgs kommun som ska ta del av det här. Men problemet med det är väl att de har väl ofta egna badhus, och jag vet att här i Partille ska man ju dessutom bygga ett badhus nu.
Ja, ganska ambitiösa planer man har här i Partille redan på att bygga ett badhus. Och det finns liknande. Därtill ska jag säga att i Göteborg så går man, vilket jag tror att de flesta partier är ganska överens om, satsa mer på att ha lokala badhus ute i stadsdelarna där man kan ha in simundervisning och liknande. Det ska liksom, tyngdpunkten ska ligga där. Sen kan det ju förstås fortfarande finnas en poäng med att ha centralbad, men istället för att då ha en som är någonting mer ändamålsenligt, så är den här gigantiska kolossen som är liksom ett stort badpalats som också kommer ha alla möjliga eventlokaler och allt möjligt.
Alltså det enda jag känner när jag hör om det här var att, alltså, det känns lite som att går inte Göteborg nu i den fällan som vi har gått i 30-40 år, att vi liksom, vi fortsätter att bygga stora, vi byggde operan som visade sig vara en ganska dålig investering, vi ska bygga liksom stora arenor, nu ska vi bygga inte bara ett nytt Vallhalla, för ett nytt Vallhalla behövs, det är alla överens om, det behövs någonting, antingen behöver man förstärka det gamla Valhalla så att det slutar läcka, eller så behöver man bygga ett nytt badhus som inte läcker. Det är alla överens om. Problemet är att varför ska man göra så mycket mer? Här verkar det ju som att man ska ha åskådarplatser för 5000 personer, som man ska kunna hålla VM i simning i Göteborg och är det verkligen göteborgarna, alltså är det verkligen viktigt för göteborgarna att ha såna här stora liksom byggnader i stan? Som är det inte bättre att spendera de här pengarna på fler lokala badhus, tänker jag?
Jag vet inte, jag har i alla fall inte upplevt att det är så att vi blir nedringda här i A-radion av människor som tycker att vi måste lägga 3 miljarder för att kunna eventuellt få hit VM i simning någon gång i framtiden, utan tvärtom så brukar folk tycka att vi ska ta bättre hand om deras skattepengar. Men om det är någon som tycker det så får ni gärna ringa in och berätta. Kanske någon från Sjöpartikoalitionen. Kul att höra.
Ja, absolut. Det är bara att ringa in om det är något.
Du ska ta numret också.
Ja, har du det?
Det står där. Okej, Dan hittar inte numret. Han återkommer med det. Men nej, men vad ska man säga? Jag tycker att arenorna ska ju inte byggas nu, och det är också en del i den här i samma cirkus. De har ju inte kunnat enas om arenorna. Till slut enas om att inte göra någonting. För Skandinavium behöver ju också någon större form av anläggning. Men eftersom att de var för splittrade i den frågan, det finns egentligen bara ett förslag där från Demokraterna och Socialdemokraterna, och det vill man av prestige inte gå med på. Och då har man beslutat om att lägga den här frågan på is istället, för att det är för jobbigt att låta dem vinna det när man inte själva kan enas. Och men då ligger ju Valhalla där och läcker, och den frågan kan de liksom inte smita från. Den ligger kvar, det måste lösas. Och då har man i ren panik sagt, hittat någon gammal utredning som pratat om det här dyra Guldbergsvassbadet, ett badplats för 3 miljarder, och då får det bli så. Det är så att det är ju som det är väl, jag vet inte om det är så att det egentligen är någon som tycker att ja, men det här är nice, jag brinner för detta. Det hade jag kunnat köpa mer om det var så, men vi har en sån vision här. Visst, ni kanske tycker den är galen, den är helt spacad, men det är min vision, jag vill verkligen bygga det här. Det hade jag kunnat respektera mer, men det här handlar bara om att lösa ut sin egen brist på politisk handlingskraft från de som styr stan, skulle jag säga.
Ja, och det finns ju alternativ till vad man hade kunnat göra istället som hade varit otroligt mycket billigare, och då känner man väl att hade inte det varit en rimligare prioritering och kanske satsa de pengarna på att bli över på de sociala problem vi har i Göteborg till exempel.
Ja, precis. Och sen kan jag väl köpa att det finns ett behov av ett centralbad, men det är ju helt olika saker. För det här är inte bara en simhall liksom. Det kan behövas i centrum, absolut. Men och någon ersättning av Valhallabad. Sen är ju Valhallabad, ska man komma ihåg, av många skäl väldigt klassiskt uppskattat, och jag tror att även om man inte kan på grund av liksom tekniska skäl ha kvar Valhallabadet som det är nu, så vill man nog bevara själen på något vis. Alla göteborgare kanske inte ska säga, men otaliga göteborgare har lärt sig simma in till den klassiska mosaikfonden, tagit sina första hopp från det här höga hopptornet och känt liksom hur det knyter sig i magen. Och jag tror att hela den här liksom är en institution som kommer gå förlorad när man förvandlas till något groteskt, gigantiskt badpalats som bara kommer att användas som konferenscenter. Sen det alternativ som finns, det är ju det här, jag var nosade lite på det innan. Det är Demokraterna och Socialdemokraterna som har ett förslag där man vill då, de vill ju gå vidare med att fixa arenorna, och då för att kunna göra det först fixa Valhallabadet så att det håller lite längre till, man kan renovera lite, sen på sikt istället bygga på dess historiska placering.
Ja, och det finns ju också en fler förslag liksom, eller det är inte bara det här, utan man hade ju också bara kunnat förstärka där det finns liksom. Förresten, där, om ni vill ringa in här så har vi nu telefonnumret, det är
06 10 90 03 26 10 90.
Men innan det så kör vi en låt. Det är bara att... Ja, det där var först Dire Straits med Money for Nothing, och sen hörde ni Willie Nelson med Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Vi satt precis här innan och pratade om det stora nya planerade centralbadet i Guldbergsvass. Och om någon har lust att ringa in och prata om det så får ni jättegärna ringa oss på 031 26 10 90. Ja, har vi något mer att säga om det? Jag tänkte att en sak som jag kom på här under pausen var att det är ju också ett till badhus som ska byggas i Göteborg som vi har planerat, och det är det stora äventyrsbadet som Liseberg, lite liknande Lerums badpalats fast ännu större, som kommer ligga i anslutning till Liseberg, nära Korsvägen. Och det känns lite som att kommer inte de här två badhusen liksom, alltså, eftersom att det här stora nya vid Gullbergsfest också ska vara lite mer än bara en simhall, så kommer ju de här två konkurrera med varandra. Blir inte det lite dumt, Ruben?
Ja, från början var ju tanken att det skulle vara två helt olika saker. Du ska ersätta Vallhalla, som ju liksom är en vanlig simhall. Liksom ett modernt folkbad. Du vill ha ett, någonstans där barn kan lära sig simma, där man kan ha idrott och så vidare. Och sen har vi det här äventyrsbadet Liseberg, som är mer, alltså byggs då av Liseberg, ett kommersiellt bolag som vill locka turister, locka besökare till stan, ha ett hotell i anslutning till detta. Så det är egentligen, det ena är mer nöjesgrej, men det andra är mer samhällsnytta. Det jag tycker är problemet här är ju att man med det här badpalatset som man nu planerar, där du ska ha massa väntlokaler och allt möjligt häftigt i anslutning. Och det är väl inte, eller inte bara det här fallet. Jag tycker det finns en liten sån eventcentersjuka generellt i, och det är inte helt specifikt för Göteborg, men hur man, när man planerar, vare sig det är liksom nya shoppingcenter eller badhus eller allt vad det kan vara, att man, du skulle lägga på så otroligt mycket i ett och saker tappar helt sin proportion. Du tappar någonstans på vägen fokus på grundbehovet, vilket är att det ska finnas nära tillgänglig samhällsservice, till exempel idrottslokaler, vilket är i grunden vad en simhall är. Det ska finnas bra anläggningar för folk att leva goda liv, goda friska liv. Det är alltså... Sen finns det en massa annat roligt man kan lägga på om man vill, men det är kanske, man får ju börja med det viktigaste.
Ja, och då tänker man väl att det viktiga är väl att sådana här badhus finns nära, så att man kan bada i sitt bostadsområde regelbundet snarare än att gå in till ett jättestort centralbad en gång i månaden eller mindre.
Jag tycker det. Sen jag håller med dig. Alltså, sen kan jag ändå fatta behovet av ett... Jag tycker såklart att det ska finnas ett bad i centrum också. Man kan ha, det är inte orimligt att en så stor stad som Göteborg också har ett bad i centrum för lite större grejer. Men låt det vara ett bad.
Ja, normalt sett, alltså det här ska kosta planerat 3 miljarder, som vi vet så blir det ibland även dyrare än så. Men ett normalt badhus kostar inte mycket mer än 1 miljard. Så att det här är ju, ofta kostar de ju ännu mindre än så. Så att det är ju liksom en otrolig, mycket dyrare investering än vad det också behöver vara med alla de här extra publikplatserna och stor anläggning. Det är planerat att ha dubbelt så många besökare som nuvarande Vallhalla har. Vart man nu ska hitta dem kan man ju också fråga sig.
Ja.
Så att ja, det finns både det.
Nej, och där är ju då argumentet återigen att nej, men det här är inte bara ett badpalats för Göteborg, det är ett badpalats för hela regionen. Men okej, okay. Ja, för det första som du säger, jag är osäker på om behovet ens finns. Och även om du skulle anta att det finns, så varför är det då Göteborg som ska betala för det helt och hållet? Det här är ju bara en paniklösning på en politisk... massa politiska låsningar de rödgrön-rosa partierna och alliansen har, och för att försöka lösa ut den här frågan så har man landat i detta. Och jag tror att vi skulle säkert kunna gå igenom alla de turer som varit här om vi vill lägga alla 90 minuter på det, men det är liksom ingen som ens orkar höra på det, inte jag själv orkar ens prata om det. Det blir så, men i längden blir problemet någonstans att håll fokus på...
Ja, varför ska man alltid göra det stora och det dyra istället för att göra det nödvändiga? Det är väl lite det. Men det kan vi gå vidare till en liten låt. Det blir Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers. Ja, det där var Iron Lion Zion med Bob Marley and the Wailers. Ja, nu tänkte vi gå vidare lite efter att ha pratat om ett centralbadhus i Göteborg. Ska vi prata lite mer om rikspolitiken. Och någonting som har varit igång nu det senaste är ju att LAS-förhandlingarna mellan parterna på arbetsmarknaden, alltså facken och arbetsgivarorganisationerna, har fallit samman, och det betyder att den utredningen som januariöverenskommelsepartierna tillsatte riskerar, kanske vi ska säga, att bli lag. Eller vad skulle du säga?
Exakt. Det är vad man... Eller... Precis. Om vi bara backar bandet lite, så vad det handlar om är ju alltså när regeringen tillträdde så var en del i januariavtalet, som ju då var den här liksom villkorslistan från som partierna enats om, saker som ska göras under mandatperioden. En av de kanske känsligaste punkterna för Socialdemokraterna framförallt där var frågan om anställningstrygghet, samtidigt som det var den förmodligen enskilt viktigaste för Centerpartiet och väl också i ganska hög utsträckning Liberalerna. Att arbetsrätten ska på något sätt uppdateras och göras om är egentligen alla partier ganska ense om, tror jag, har varit ganska länge. Men det är snarare frågan om hur man ska göra det här. För den lagstiftningen har inte uppdaterats särskilt mycket sedan typ 70-talet.
Det var ju Palme som egentligen drev igenom det på sin tid.
Ja,
eller den regeringen som han satt i.
Jag vågar inte svära på det, men jag tror det. Ja. Det fanns väl delar av det redan innan dess. Men det man bråkar om nu är ju framförallt för det som också står i januariavtalet är då finns en skrivelse som säger att balansen mellan arbetsmarknadens parter, det vill säga arbetsgivarna och löntagarna, ska upprätthållas. Sen hur systemet funkar kan man ändra, men balansen mellan de här maktbalansen, den ska upprätthållas. Samtidigt som du också ska ha ökad flexibilitet, skrivs det. Och då, det är ganska svårt att se hur det är. Du får ju då kompensera. Det innebär ju egentligen mer makt för oftast arbetsgivare. Så att du måste kompensera det på olika sätt. Och då har det gjorts en utredning nu som har lagts fram. Och där Centern Liberalerna menar att den här utredningen det ska genomföras rakt av. Socialdemokraterna säger nej, det ska den inte alls, för att den upprätthåller inte den här balansen. Och det är det man just nu diskuterar. Och i första hand så är det man också överens om att det bästa vore om parterna, eftersom att det så funkar i Sverige, alltså svensk näringsliv och facken i huvudsak, kan komma överens om att det är så här vi vill ha det och ha ett eget förslag. Då är politikerna med på att det går före. Men om man inte nu lyckas komma överens, och den första, deras egen deadline har ju passerats nu, men det finns egentligen ingenting som hindrar dem från att fortsätta förhandla. Men om de inte kommer överens, då vill Centern och Liberalerna gå vidare med utredningens förslag.
Det mest kontroversiella egentligen är väl att arbetsgivare ska få i högre grad se upp på grund av personliga skäl. Vilket egentligen innebär, tidigare har det varit att en uppsägning av, om du har ett jobb och din chef av någon anledning vill säga upp dig, så måste den chefen då ha en skälig grund för att göra så. Du måste på något sätt ha misskött ditt arbete som chefen kan bevisa att du har gjort.
Ja.
Men att när man i högre grad kan säga upp med hjälp av då personliga skäl som anledning, så behöver du väl egentligen inte riktigt använda någon sån grund längre, utan du kan säga att det funkar inte riktigt, och sen behöver du inte riktigt bevisa att chefen behöver inte visa att arbetstagaren inte passade tider eller vad det nu kan vara.
Ja, lite hårdraget så. Ja. Det är det här med saklig grund som annars krävs, och det blir helt enkelt så kontentan är att det blir lättare att säga upp folk. Du behöver inte argumentera för det. Du behöver inte ha lika bra sakliga skäl till varför någon ska sägas upp, utan det är liksom...
Och det ska också bli billigare för en arbetsgivare att säga upp någon.
Ja, och sen där till också två saker som är, alltså det finns olika delar i det här skulle jag säga som är olika kontroversiella beroende på vilken bransch man befinner sig i. Vissa saker kan till och med tyckas bra för vissa branscher, till exempel har mindre så kallade turordningskretsar, mindre arbetsplatser. Vissa branscher har sån brist på utbildad personal att det inte spelar någon roll för dem egentligen. Till exempel äldreomsorgen är för de flesta, många yrkesgrupper, inte jätteviktigt i, för att det är en sån akut arbetsbrist. Men en sak som ju är viktigt framförallt för äldre arbetare är ju det här med dels antalet undantag man får göra från turordningsregler. Och det här är ju egentligen framförallt Centerpartiet och Liberalernas kanske största käpphäst. Alltså du ska få... De menar att man, de här turordningsreglerna, det vill säga att den som har jobbat, om man måste säga upp folk på grund av arbetsbrist, en kris, whatever, så ska man ju i första hand, de som gjort lång tjänst, som varit länge kvar på ett företag, de ska sitta säkrast. Så att det är liksom sist in först ut, man har en turordningslista. Och den kan man göra undantag från redan idag, utifrån hur olika behov ser ut och så. Men de undantagen ska utökas från 2 till 5
personer alltså. Mm.
Och det gäller alla företag. Och sen kan man ju inom ett företag ha olika då kretsar där det här gäller. Men ja, det är liksom... Och den kombination med att ålder inte längre ska vara en faktor gör det ju jäkligt knepigt för framförallt lite äldre arbetare som...
Som kanske har lite slitna kroppar.
Exakt, exakt.
Som är svår, som en ny arbetsgivare inte är lika benägen att anställa som en ung person.
Exakt, det finns väl en punkt i ditt arbetsliv då du blir mer och mer produktiv. Och sen någonstans där du pikar för att helt enkelt fysiken sätter sina gränser. Helt enkelt. Och de får, det är också de som då har det svårt, om de skulle bli uppsagda, har det svårare att hitta ett nytt jobb. De får ju egentligen... Och de är också så pass sent i sitt arbetsliv att det är inte helt enkelt för dem att säga att ja, men här får du en lite vidareutbildning eller så. Liksom. Det kanske man kan göra men i en del fall. Men det är ju svårare för dem eftersom att de är så sent i sitt arbetsliv också och kan omskolas eller något sånt. Så att risken är ju att väldigt många av dem förtidspensioneras istället.
Och det kommer ju både vara dåligt för dem och för samhället egentligen. För det kostar ju också mycket att ha någon som är förtidspensionerad.
Exakt.
Men det kan vi gå vidare med en liten låt innan vi fortsätter tycker jag. Mm. Och det vi kommer att spela är Electric Light Orchestra med Rock and Roll is King. Det där var Prince Philip Mitchell med I'm So Happy. Och innan dess hörde ni Electric Light Orchestra med Rock and Roll is King. Vi sitter där och pratar om lagen om anställningsskydd som är uppe på tapeten nu för att den kan komma att förändras. Det egentligen mest kontroversiella där är då helt enkelt att man ska kunna avskeda folk utan lika mycket anledning till det egentligen. Vänsterpartiet har varit ute och hotat att fälla regeringen på grund av det här. Varför gör de det? De släppte ju trots allt igenom den här regeringen från början så att säga.
Exakt, bra fråga. De har väl då ett behov av, eftersom att de, precis som Socialdemokraterna, inte står för mycket av det här. Eller inte liksom, det är inte det, allt det här är inte deras politik. Och de är inte heller med i regeringen eller budgetsamarbetet. Men de har ju likväl släppt fram Stefan Löfven som statsminister och därför har väl de ett behov av att markera på något sätt. Och då har man ju sagt det här när samma med att man släppte fram Stefan Löfven. Men okej, vi vet att det är på de här premisserna här regeringen tillträder så vi släpper fram den. Men om man sen genomför de här grejerna, varav LAS-utredningen är en, så kommer vi rösta ner regeringen. Det är väl egentligen en balansgång för att ta sig ur den rävsax man sitter i där man inte riktigt å ena sidan har stöd nog i riksdagen för att samla något regeringsunderlag man själv skulle kunna delta i aktivt och driva politik i, eftersom att man inte riktigt kan samarbeta med Centern och Liberalerna heller, samtidigt som man också har någon slags skyldighet mot sina väljare eftersom att inte ge Sverigedemokraterna inflytande. Så att där sitter ju de med en liten rävsax och då är det här den metod de har hittat.
Samtidigt, du säger det, men samtidigt sitter inte egentligen Socialdemokraterna också ganska mycket i en rävsax med tanke på att man från början skrev ett januariavtal där en av punkterna var att förändra lagen om anställningsskydd. Man gjorde det tillsammans med Centern, Liberalerna, som är för en helt annan typ av politik på det här området än vad man själva är. Sen har man sagt att den här utredningen inte ska bli lag, samtidigt som man såklart inte vill att Centern och Liberalerna ska dra sig ur det här samarbetet.
Ja, alltså grundproblemet är ju förstås att riksdagen har en högre majoritet. Så att det gäller ju båda. Och sen skillnaden är väl hur man valt att hantera det. Där ju Socialdemokraterna har gått in i den här överenskommelsen istället. Medan Vänsterpartiet har ställt sig utanför när man släppt fram den och då har man för att försöka visa någon slags ryggrad satt upp de här kriterierna. Men det är väl det jag tycker är kul här är att för att då avsätta regeringen så behöver de alltså stöd av Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, för då har de en majoritet att rösta bort Löfven på den här frågan. Men Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill ju alla. De vill ju förmodligen, åtminstone Moderaterna, vill ju förmodligen gå längre än den här utredningen. De har ju drivit på för att urholka LAS under många år. Under Reinfeldt la man det lite åt sidan. Man grävde ner stridsyxan i frågan för man förstod att det är direkt väljarmördande att hålla på med den. Men sen har man ju plockat upp den igen. Så att vad de försöker göra här är att fälla en regering som är mer ändå till vänster än alternativet. Med hjälp av högerpartier på en fråga där som högerpartierna tycker regeringen är rätt i.
Men egentligen det är inte det här lite, alltså, jag tänker att Vänsterpartiet räknar ju inte med att de ska få med sig de högerpartierna i frågan, utan det är väl ett sätt att få uppmärksamhet för att man är emot det helt enkelt, tänker jag.
Ja, och det kan det ju vara.
Sen att man kanske gör det på ett sätt som inte är särskilt trovärdigt då, att man anklagar Moderaterna för att inte vilja fälla regeringen för att de genomdriver moderatpolitik.
Det är där någonstans det blir lite löjligt. Man har ju sett de senaste dagarna, man följt nyheterna, hur Vänsterpartiet rasar mot Kristersson för att han sviker den goda saken att stoppa en försämring av anställningsskyddet. Och det här är liksom... Men jag som socialdemokrat är till exempel van vid det här, att få höra från vänsterpartister att man inte är en tillräckligt god vänsterpartist för att man inte tycker som Vänsterpartiet. Miljöpartister har säkert upplevt det. Jag tycker det är kul att även Moderater får en släng av den sleven nu faktiskt. De får uppleva det här. För att de har ett speciellt sätt i när de riktar kritik mot dem, att det är ett svek. För att jag tycker det säger någonting om Vänsterpartiets självbild. Att man ser lite så... Det handlar inte om, man ser liksom inte sig själv som ett parti med vissa intressen och ideologiska ingångar, andra partier som partier med andra intressen eller ideologiska ingångar, utan man ser sig själv som de goda och alla andra är bara mindre goda vänsterpartister. För på något annat sätt kan jag inte få ihop den här retoriken. Jag fattar att de har ett behov av att markera i frågan.
De har ju också rätt i att det är dåligt med att kunna sälja upp folk på ett mycket lättare sätt. Ja. Det tror jag även de flesta socialdemokrater håller med om, såklart.
Nej, och socialdemokraternas...
Utan det här är en fråga som sossarna har fått vika sig i. Och kanske lite väl... Egentligen skulle man kanske kunna tycka att det här hade varit en sån fråga som man från början kanske hade sagt att då ingår vi inte något januariavtal.
Det är det som är grejen. Jag är inte helt säker heller på vad regeringen har sagt hittills. EU, som alla andra sett utredningen, och det Socialdemokraterna sagt hittills är ju att den här utredningen den kommer vi inte genomföra, den går vi inte med på. Och då har Liberalerna och Centern sagt att okej, då faller ni. Så att, ja, man är väl kanske beredda då att göra det.
Men en liten fråga här då, det här har ju såklart ingen av oss något svar på, men det är ändå intressant. Finns det fortfarande en chans att parterna kommer överens? För det hade ju ändå varit kanske den bästa utgången för den svenska modellen, för... Ja, alltså det hade väl egentligen varit det som alla önskar. Alla som värnar om den svenska modellen som ändå, jag tror de flesta partier brukar lyfta upp som väldigt framgångsrik. Att politiken egentligen ska lägga sig i de här frågorna som har med anställningar, arbetsmarknad så mycket att göra. Utan det är facken och arbetsgivarna som ska förhandla om det själva. Anledningen till att politiken nu ska gå in är ju för att parterna då, arbetsgivarna och facken, inte kan komma överens. Och då är frågan, finns det fortfarande någon möjlighet för att de kan göra det?
Ja, det gör det. För att
de har inte bara slutat förhandla nu då? För det var lite så jag uppfattade det när jag läste.
Ja, de hade ju en deadline liksom. Men den deadline hade de egentligen satt själva. Och det är brukligt att man har det för förhandlingar. För att det ska liksom finnas en press. Mm. Regeringen har ju sagt att det är bara fortsätta om ni vill, om ni behöver mer tid. De har ju själva sagt också parterna att de ändå kommit ganska nära, har de antytt från båda håll. Så att, sen vet man ju inte exakt vad det innebär, vad är det som är låsningarna som återstår. Så att det går ju inte riktigt att säga, men vad jag tror är att det finns möjlighet för det. Sen tror jag att jag har inga höga förhoppningar på att det kommer bli någonting som man som socialdemokrat kan jubla över ändå direkt. För att det som har hänt här är att man säger, alltså, och det här är grundproblemet, när man säger att i första hand ska parterna lösa det, men om ni inte löser det, då kommer vi gå vidare med den här utredningen som vars förslag är till arbetsgivarnas fördel.
Ja,
då får arbetsgivarna
ju
något incitament alls till att backa själva. Men man måste ju alltid backa och ge och ta en förhandling. Men de har ju egentligen inga riktigt starka incitament att göra det mer än att typ, okej, det är bra för den här modellen vi har. Det är väl möjligtvis det i så fall, men annars så har ju de liksom... De har väldigt lite att förlora på att det, på om det skulle... Tvärtom har ganska mycket att vinna på om det skulle bli utredningens förslag. Där finns ju problemet. Och det, men... För att svara på din fråga, där, om inte Socialdemokraterna också sitter i en rävsax här. Jo, det gör man ju. Det har man ju gjort hela tiden sedan man valde att ta makten med en hög majoritet. Så är det ju.
Nej, man har ju satt sig själva i den positionen ganska mycket.
Det har man ju valt... Och det
har vi tidigare i det här programmet varit väldigt kritiska mot.
Det man inte visste från början var ju riktigt hur... För det, man har ju alltid den här skrivningen då om att maktbalansen ska upprätthållas. Och vad man inte visste då var att det skulle komma ett utredningsförslag som inte gör det. Så det är då man, det är det man har att dela med liksom. Det kan ju antingen parterna
samtidigt
eller partierna kan komma överens.
Samtidigt tillsatte man ju en utredare som man väl... Det är en greve som har gjort utredningen.
Jag vet inte om det är så relevant att det är en greve.
Jo, men det jag menar är bara att den här personen hade ju inga socialdemokratiska kopplingar som gjorde utredningen, utan det var ju någon med väldigt borgerliga kopplingar och kopplingar till arbetsgivare som genomförde utredningen. Så man kunde ju också lite räkna ut med lillfingret kanske att det skulle bli den här typen av förslag som utredningen skulle komma med.
Ja, och det finns ju ingenting som säger att man måste, även om just nu Liberalerna och Centern försöker påstå det, så finns det ingenting som säger att man måste gå vidare med en utredning i sin helhet, utan man kan ju faktiskt ändra vad man, det är i slutändan regeringen som bestämmer.
Med det så tänkte vi att vi skulle köra en låt till. Det blir Wouldn't It Be Nice med The Beach Boys. Ja, det där var ett litet intermezzo i våran LAS-diskussion med The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. Vi pratade här om lagen om anställningsskydd och vi har pratat lite fram och tillbaka om de olika positionerna. Det är såklart att vi tycker att det är dåligt, att det ska bli lättare att säga upp dig om din chef inte gillar dig och sådär. Men Ruben, vad kommer hända nu?
Om utredningens förslag läggs fram, då kommer ju Vänsterpartiet försöka väcka någon form av misstroendevotum. Men än så länge har de inte med sig Moderaterna på det här, eftersom att Moderaterna inte tycker som Vänsterpartiet här.
Samtidigt har ju ändå Vänsterpartiet lyckats få med sig borgerliga partier på vänsterfrågor och fällt januaripartiernas förslag tidigare.
I andra frågor, ja.
I andra frågor.
Men då har det handlat om frågor som...
KD och vi snackade ju nyligen om det här med att göra det billigare att anställa unga, som skulle vara en jättedyr reform, att de
det handlar
gick emot det tillsammans och sådär.
Men det handlar ju egentligen om att flytta lite pengar i budgeten på marginalen. Och det är saker som då, där kan ju ändå Moderaterna ställa sig och säga att ja, men vi satsar på välfärden. Och
det är ändå
någonting de påstår sig göra ibland. Exakt, så att, men det här är något helt annat. Jag vet inte, det kanske är så att de ändå går med på det i slutändan, fast de säger att jo, men vi vill alltid fälla regeringen.
Men vill vi att de ska gå med på det? Det är också en annan fråga.
Det är det jag tycker, eller är det här
bara att vi spelar ett högt spel för att de från början vet att Moderaterna inte kommer rösta med dem i ett sånt misstroendevotum? Eller?
Ja, och då kan de positionera sig som liksom vi i oppositionen typ. Jag tror det är så de tänker. För att jag vet inte riktigt vad Vänsterpartiets plan är om de faktiskt skulle vinna här. För att okej, Löfven avgår. Vad händer sen? Mandatfördelningen är densamma. Då har fortfarande högermajoritet. Det enda som förändrats sen valet är ju egentligen att Moderaterna och Kristdemokraterna har sagt att de kan samarbeta med Sverigedemokraterna. Så att det får man ju ha med då. Alltså, det är kortslängs med i leken. Så vad händer sen? Antingen så kommer ju Löfven tillbaka efter massa talmansrundor.
Enligt, nu är inte jag någon expert på de senaste så, men den senaste tidens opinionsundersökningar har ju ändå visat ett ganska stabilt läge, att den konstellation som nu är där liksom januariöverenskommelsepartierna med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern, Liberalerna och sen då få mest passivt stöd av Vänsterpartiet hade fortfarande haft en majoritet i riksdagen. Så att även om det är en förändrad grej, det här med att Moderaterna och Kristdemokraterna i större utsträckning kan tänka sig att samarbeta med SD, så kommer ju de fortfarande inte ha majoritet. Ifall det inte skulle vara att det förändras då från hur det är nu, det kan det ju såklart göra, men utgångsläget är ändå antagligen att det blir ett liknande valresultat nästa gång om det skulle vara val snart och vänstern skulle fälla regeringen på det här.
Det också.
Så att det, och då sitter man där igen med en jättelång regeringsbildningsprocess kanske. Löfven kanske kommer tillbaka ändå till slut och vänstern tvingas släppa igenom honom med svansen mellan benen.
Ja, precis. Det är den ena risken. Den andra risken är ju också att så här, amen, även om de inte får igenom det här så är det, för det jag tror att de flesta människor, inklusive mig själv egentligen, blir ganska trött av alla de här turerna fram och tillbaka, och det är mycket, alltså det är svårt, att hänga med helt enkelt.
Jo, det är det,
man
ju,
tar med sig det som den stora
snack. Känns lite som en bara en rundgång av snack och tomma tunnor.
Precis,
det inte händer så mycket
egentligen. Det man tar med sig är ju, oj, man först ser man att oj shit, nu verkar som att vänstern och moderaterna kan gå upp och fälla regeringen, dung dung dung, regeringskris. Varenda kommentator i landet går igång, det snackar om det, det blir väldigt spännande, folk börjar följa det, och sen så händer ingenting.
Det är inte det här en liksom återkommande tema i svensk politik de senaste åren, att det, ja, det kan vara vänstern, det kan vara Sverigedemokraterna, det kan vara något annat oppositionsparti av de borgerliga som går ut och säger att nu kommer det hända någonting, vi kommer minsann och fälla dem, och sen så händer
det
ingenting.
Och det är ju det som har hänt flera gånger nu när Vänsterpartiet har gjort det. Det har kommit någon liten förändring. Till exempel när vi hade den här, jag ska inte dra det i sin helhet, men diskussionen kring Arbetsförmedlingen, gjorde man ju samma sak, men då mot en enskild minister, inte statsministern, mot arbetsmarknadsministern, hotade man att avsätta henne. Och det slutade med att man gjorde några ändringar. Det blev ju liksom väldigt jobbigt, okej, hur fan gör vi nu sen efter att vi har ställt de här kraven och varit tuffa. Och sen så blev det att man ändrade förslagen lite, helt enkelt, från regeringens sida. Och då sa vänstern, okej, tack, bra, vi är nöjda. Man kommer ju fortfarande gå fram med en massa försämringar av Arbetsförmedlingen. Vad jag tror är så här, Vänsterpartiet har ju ganska framgångsrikt, får man säga. Jag tror att de har gjort rätt i det också, under ganska lång tid försökt göra om bilden av sig själva från ett liksom irrelevant nej, säger partiet, till att liksom, titta, vi kan påverka.
Ja, det är ju att Jonas Sjöstedt har väl stått mycket för den förändringen.
Exakt, vi är resultatinriktade. Det här tror jag ger, visst, deras hållning, inte för att jag tror att någon är typ ifrågasatt att de gillar anställningsskydd, men det blir väldigt tydligt för alla. Det är bra och trevligt på kort sikt. De visar att de inte är någon dörrmatta, men sen när det är ändå, de kanske ändå tvingas vara det, eller att det inte händer någonting, då får de ju ett problem där i slutändan, och det blir svårare att ta dem på allvar, för att det är, av det enkla skälet att deras position är inte så seriös här. Så att det, jag tror att på längre sikt kan de få, det här är ett trick man kan göra några gånger, men som i slutändan riskerar att slå tillbaka.
Ja, med det så spelar vi Steve Miller Band med Give It Up. Det där var Give It Up med Steve Miller Band. Ja, vi har tidigare pratat om lite olika lokala och ämnen även på riksnivå idag. Men nu tänkte vi faktiskt prata om Primraff, som hade lite en... det har varit mycket snack om Primraff. Det skulle ju bli Sveriges största utsläppare med den här nya utbyggnaden som de hade tänkt göra i Lysekil. Och sen nu för någon vecka sedan så drog Prim tillbaka sin ansökning om utbyggnad. Det här var alltså en utbyggnad som skulle göra det till Sveriges största utsläppare av koldioxid, och det skulle också egentligen omintetgöra alla framgångar som Västra Götaland har gjort inom klimatområdet sedan 1990, menade kritikerna. Så att det var ju en rejäl utsläppsökning som nu drogs tillbaka. Prim hävdade själva att det var på grund av corona och att de har fått sämre investeringsmöjligheter. Men samtidigt så var det också väldigt mycket publicitet kring det här, och jag tror personligen att visst, corona har säkert med det här att göra, men det var nog också på grund av all negativ publicitet som Prim fick, och att de framstod som liksom koldioxidvurmare, en liksom image, eller om man ska säga, som de vill tvätta bort, och istället för dem, och istället liksom visa att nej, men vi är moderna, vi är för förnybart och så, för det var det de nu istället sa att de skulle satsa på, förnybar energi i Göteborgsområdet. Och då är det framförallt biogas och sånt där. Men det var ju en ganska stor knäckfråga det här för regeringen, eftersom att Miljöpartiet var väldigt mycket emot den här utbyggnaden. Socialdemokraterna var minst sagt tveksamma om de skulle vara för eller emot, kändes det som. I Lysekil kommunalt var ju deras ordförande där i kommunstyrelsen, eller deras gruppledare kanske det var, väldigt positiv för det här. Men på riksnivå så var man ju mer tveksam, och Miljöpartiet hotade ju till och med att lämna regeringen på grund av den här väldigt känsliga frågan för dem då. Så att det har ju lite kommit som en skänk från ovan, va, för regeringen att Prim drog tillbaka sin ansökan.
Jag vet inte. Det är svårt att säga hur det hade landat annars faktiskt. Men apropå det här med vilken roll spelade politiken inne i Prims beslut, tycker jag ändå är intressant, för att det politiska efterspelet här blev ju framförallt att högern, alltså partiet till höger, försökte skylla det här på regeringen och säga att det är ert liksom skramlande som har gjort att de inte vågar etablera sig. Jag är ganska svårt att förstå argumentationen, för att de har ju ändå skickat in uppenbarligen liksom en ansökan som ska prövas av regeringen, och det här har hållit på ganska länge nu. Jag minns att vi pratade om det här i A-radion för kanske redan 2 år sedan ganska exakt, så att det här har ju hållit på rätt länge. Alltså det hade de inte gjort om det var så att, att regeringen skulle lägga sig i att vi inte kan. Det hade man ju sagt redan då i så fall. Utan det är nog som de säger själva. Det är en förändring i marknaden, PR, men också för liksom, alltså, vad är lönsamt. Man ser det inte bara Prim, utan alltså industrin håller på att bli de största miljöpartisterna nästan. Alltså det är för att det är lönsamt. Däremot det som kan spela in är ju de system man har runt omkring det här. Skatter, investeringsstöd och annat för grön teknik. Det kan ju göra det mer intressant för företag att välja den vägen. Och det har regeringen satsat ganska mycket på. Och man har också satsat, alltså man kommer satsa nästa år enormt mycket på den typen av grejer. Så att det är väl möjligt att sånt väger in, jag vet inte. Men det är väl inget fel med det, tänker jag. Det är väl alltså... Så att...
jag personligen tycker jag att det är jättepositivt. Alltså det här var det som liksom man lokalt i Lysekil från sossarnas sida liksom framhöll, var ju att det här skulle ge mer jobb i regionen kring Lysekil och sådär. Men det är ju så otroligt få jobb i förhållande till liksom de här gigantiska utsläppen det skulle innebära. Alltså det här är, sedan 1990 har liksom Västra Götaland gjort ganska stora framsteg med hur liksom det ser ut på miljöområdet. Och allt det här skulle ju gå förlorat bara med den här liksom gigantiska utsläppsökningen på 1 miljon ton koldioxid per år. Det skulle bli den största utsläpparen i Sverige och sådär. Så att det är ju, det hade ju också känts lite så här, Sverige ska vara liksom i EU då, så här, vi ska vara för klimat och vi ska vara för grön omställning, och sen så liksom låter man det här hända på sin egen
mark.
Det hade ju varit väldigt pinsamt.
Ja, men och plus att vi har ju, alltså även ur rent jobbperspektiv, jag kan förstå det lokala perspektivet, just Lysekil liksom.
Det är ju heller ingen bruksortsavfolkningsbygd liksom, det är ju ändå välmående stad.
Ja, men det är väl ändå lite så man ser det där, tror jag faktiskt, att det här är lite en fråga om liksom avveckling eller utveckling, och jag tror att man måste fortfarande ha ett svar på vad ska jobben komma ifrån istället, men det som är, alltså även nu, om man ser det bara så ett mer nationellt perspektiv, okej, hur fixar vi så många bra jobb som möjligt, så är det här ganska dålig prioritering, för att det är så många utsläpp, och vi har ju ett system där vi har utsläppsrätter, ett begränsat utsläpp vi kan göra som land liksom, och då är per jobb det här en ganska dålig prioritering. Så att
problemet med det system med utsläppsrätter dock är ju liksom att det har ju varit ett så högt tak på de här utsläppsrätterna. Handeln med utsläppsrätter är ju ett EU-system där man kan köpa och sälja utsläppsrätter mellan liksom olika parter då. Så att egentligen det som är poängen är att det ska kosta mer ju större utsläppare du är. Mm. Men problemet är att de här utsläppsrätterna har varit så billiga och maxantalet utsläppsrätter har varit så otroligt många att de som är kritiska mot det här systemet menar ju att ja, det här systemet hade nog kunnat funka ganska bra. Problemet är bara att det har varit alldeles för låga ambitioner med det. Att det har funnits alldeles för många utsläppsrätter, och alltså har det inte ledigt någon vart, eller lett någon vart, förlåt.
Så att, nej, men jag tänker väl att det finns...
Och då krävs det ju att länder tar lite eget ansvar om man faktiskt ska kunna nå klimatmålen. Vi kan inte stå i Sverige och säga att vi har skrivit på Parisavtalet och det är så viktigt med klimat, och sen så ökar man utsläppen i industrin och så ofantligt. Liksom.
Nej. Samtidigt är jag lite sådär kluven i den här frågan, för att det är... Nej, men som jag sa tidigare, jag tycker det finns bättre saker man kan göra. Det är bra. Alltså,
det går
inte att motivera de här utsläppen utifrån liksom miljöperspektiv. Samtidigt, jag tycker det känns lite dåligt i magen när man följt diskussionen fram till det här. Alltså, jag såg Miljöpartiet till exempel skickade sina, ligger på deras Instagram, och skickade sina Europaparlamentariker, flyger ut från Bryssel, kanske åker någon tåg, jag vet inte. Och så dyker upp liksom på någon så här, vid liksom bilvägen utanför raffinaderiet dit Lysekil, och så står de där liksom, bara direkt hånar hela orten. De står och beskriver som det här är världens fulaste plats, den måste bort, det är liksom, det här är liksom bara bakåtsträvande, smutsigt. Jag tycker den här, det finns ett synsätt.
Att är dåliga kommunikatörer,
nej,
är ju
det
en
handlar,
sak.
Nej, men det handlar inte om kommunikation, det handlar om alltså, typ människosyn. Alltså, man måste ändå ha respekt för att det här är en ort med väldigt många arbetare och industriarbetare som faktiskt just nu oroar sig för framtiden. Och jag tror att den diskussionen har man inte riktigt orkat med att ha samtidigt. Det gäller inte bara Lysekil, men det gäller Lysekil också. Att hur, vad får de nu istället för att de ska få någonting? Det tycker jag. Och
Alltså Preem själva valde ju att lägga de nya investeringarna, eller de har inte lagt något förslag, de har inte kommit med någon ansökan än eller sådär, men de sa ju att de skulle lägga det i Göteborg istället, så att ja. Det kommer ju inte komma Lysekil till gang direkt.
Nej, det blir väldigt långt att pendla i så fall när man jobbar i Göteborg. Alltså det, så att det,
men samtidigt det, är det ju lite det här också att, ja visst, det är klart att alltså, man måste ju kunna se jobben i förhållande till konsekvenserna av jobben. Alltså det är klart att det kostar kanske att skapa jobb, men varför har man inte ett stort liksom, alltså det finns ju stora projekt man kan ha även från offentlig sida. Det är ju Sverige sämre på nu för tiden, eller socialdemokratin i Sverige är ju sämre på att liksom driva den här mer klassiska liksom, att man har stora infrastrukturprojekt och skapar offentliga jobb genom det. Men det är ju liksom ett alternativ om man känner att ja, till exempel en ort som Lysekil behöver.
Mm. Det håller jag nog för sig inte med om att man är blivit sämre på, utan tvärtom så är det ju faktiskt enormt stora investeringar, framförallt i Västsverige, när det kommer till infrastruktur som både genomförs och som ligger i pipeline.
Jo, men mycket går ju till utländska entreprenader. Alltså, se på de som blir upphandlade till att bygga Västlänken till exempel. Jag tycker det är en ren skandal egentligen att upphandlingslagstiftningen i Sverige fungerar så att kinesiska och turkiska bolag kan komma och buda under då för att de har egentligen sämre anställningsvillkor än vad svenska bolag har, för att svenska bolag på grund av lagstiftningen måste ha högre anställningsvillkor och så vidare. Mm. Och så kommer man i den situationen där de utländska bolagen utanför EU då framförallt, men även till viss del inom EUs fattiga länder, kan komma och lägga skambud. Och så kan inte de svenska bolagen konkurrera med det. Liksom.
Ja, men det håller man.
Och det är ju någonting man måste göra någonting åt. Och där känns det som att inte någon sån fråga är viktigare att prioritera istället för att då liksom ge då ett Saudi-ägt bolag som Preem liksom gigantiska utsläpp. Ja, nu blev det ju som tur var inte av dem, men det hade ju kunnat hända.
Jo, men absolut. Och att satsa på utbildning till alla de bristyrken som finns, det görs, skulle jag vilja hävda. Jag vet inte hur det ser ut i Lysekil just. Alltså, det är det som krävs. Mm. Så massiva utbildningssatsningar. Där har väl Socialdemokraterna i och för sig, om man kollar från deras senaste kongress, antagit ett jäkligt ambitiöst program som är, alltså, det har man inte heller stöd för i riksdagen att genomdriva, så att någonstans behöver man ju hitta vägar för att faktiskt ge folk Lysekil svar. Vad ska vi göra för det? Och det gäller inte bara Lysekil, det gäller orter. Det finns orter som Lysekil över hela
Sverige
som har de här problemen. Och jag tycker, vad jag menar egentligen, bara så här, jag har inget färdigt svar på det, men vad jag menar är, jag tycker att när man diskuterar den här frågan så blir det ofta ett väldigt sådär från open perspektiv. Du har människor som säger, jo men vi har våra utsläppsmål här, och sen har du borgare som säger att ja, men det flyttar ändå utomlands. Men okej, men vad ska hända i Lysekil? Hur ska vi fixa jobben? Hur ska vi fixa en grön omställning som funkar för dem?
Absolut. Nu spelar vi Come On med Rolling Stones. Det där var Come On med Rolling Stones. Och med det ska vi gå vidare till nästa ämne, som är om en gymnasieskola som har börjat med klädkoder.
Ja, precis. Det har varit åtminstone i Göteborg och egentligen i riket helt omdiskuterat. Det var ju Jensen, en privat friskolekoncern som norskägd. Friskolekoncern som lanserade en ny klädkod tidigare i veckan, eller om då förra veckan, helt säkert faktiskt. skickades ut ett brev till alla föräldrar där, där man bland annat vill förbjuda saker som mjukisbyxor, fanny packs.
Så vad kallar man det annars? Det är sådana midjeväskor liksom.
Midjeväskor, jag har faktiskt med mig en själv till studion nu för jag tycker det är väldigt praktiskt. Och, men enligt Jensen är det här tydligen någonting som kan associeras med kriminalitet. Jag har oftast faktiskt tidigare mest associerat det med typ...
innerstads... ja, 30-åringar.
Ja, hipsters liksom. Och kanske, egentligen först på senare år. Innan det hade väl mest varit lite kufigt, konstigt plagg.
Antingen, antingen folk som säljer på marknader.
Jag tänker någon, jag tänker
sådär, eller barn på 90-talet.
Jag tänker mer någon som bara är sådär... alltså, verkligen, jag gillar saker som är praktiska. Jag skiter fullständigt i hur det ser ut liksom.
Och sen blir det
äldre lite... människor ofta liksom. Men okej, okay, det är en diskussion för annan för
det är inte det vi ska prata om nu. Det vi pratar om är lite det var tänkt att prata om är lite varför väljer Jensen att göra så här. Jag tänker att man kan diskutera de här mer, okej, okay, är det rätt av en skola att kräva klädkod, ska man begränsa ungdomarna på det sättet, eller är det bra att en skola kanske försöker hålla upp någon typ av, vad ska man säga, respekt för institutionen skolan och att man därför inte ska kunna på sig vad som helst. Det är en diskussion, men det som vi egentligen vill prata om mer idag är, alltså, det finns ju också en anledning till varför en friskola som befinner sig på en marknad gör så här.
Utan ja,
det är ju för att man vill locka till sig en viss typ av elever. Man vill locka till sig elever som inte har en mjukisbyxa på sig för att de är billigare för skolan.
Ja, precis. Det här jag tycker att debatten någonstans lite missat. Alltså det är föräldrar som är all rätt och elever också som är all rätt har liksom, både i media och i direktkontakt med skolan påpekat att det här är det finns både ganska sexistiska och
ja, för det var också att och det var visst bara elitistiska som man skulle förbjuda också.
Ja, exakt, och mer eller mindre elitistiska och vissa menar att också lite nästan främlingsfientliga liksom undertoner i det här, men alltså i grund och botten jag håller med, det är exkluderande, det är det, men det man missar är att det är hela poängen. Alltså, det är därför de gör det. De bryr sig inte om att exkludera. Det är tvärtom varför man gör det. Jensen är en vinstdrivande friskola. Och deras syfte är att ha så stora vinster som möjligt. Hur gör man det när man får... Alla skolor får samma skolpeng per elev. Och hur gör du då för att få en så bra vinst som möjligt på per elev? Jo, du ser till att locka till dig elever som är så lönsamma som möjligt. Det vill säga de som har en... lite, ja, men som har kanske högutbildade och lite rikare föräldrar.
De som kräver minst uppmärksamhet, de som exakt behöver minst stöd från lärare, de som inte kommer vara med på några läxhjälpstunder, utan de som får bra betyg utan att skolan behöver sätta in en massa dyra insatser för exakt dem, kan man ju kort sagt säga.
Exakt, och det är inte bara Jensen som gör den här typen av grejer. Man märker att det är en väldigt... Trots att det inte direkt finns något belägg för att den här typen av grejer har någon större påverkan på typ resultat i skolan, så är det här någonting som väldigt många friskolor gör, att man väldigt aktivt riktar sig mot liksom elever som man profilerar sig med liksom vid en ordning och reda skola som har liksom kepsförbud och allt sånt där liksom. Det kan vara, alltså, man lyfter fram det väldigt tydligt i sin kommunikation, i sin marknadsföring. Och
anledningen till att man gör det är ju helt längre enkelt då, liksom, att då ser föräldrar, Jensen, men de har inga sådana elever som har mjukisbyxor. Okej, det betyder att det är en skola som jag kan skicka min unge till om man då är...
Man lockar till sig ett väldigt specifikt segment elever som inte är lika resurskrävande. Resultatet blir ju att skolan blir mer segregerad, att de elever som egentligen behöver mer stöd blir mer koncentrerade i sina klasser och i sina områden, vilket också får negativa effekter för deras möjligheter att klara skolan bra.
Problemet är ju också det här då, att om alla elever som inte kräver så mycket resurser samlas i en friskola där skolan får lika mycket pengar för dem som man får för resurskrävande elever, och alla resurskrävande då elever samlas i en annan skola, så kommer ju de här två skolorna får lika mycket pengar. Skillnaden är att den ena skolan kan ta ut jättelika vinster. Exakt. Den andra skolan, som alltid är kommunal, kommer att vara grovt under, har alldeles för lite resurser och får massa problem på grund av det.
Ja, alltså,
för lagstiftningen är ju till och med så här att om en skola som är väldigt utsatt och kräver mer resurser, behöver mer resurser, så för att den ska få mer resurser så ska alla andra skolor också får det. Så om du har en skola som, där vi har elever med jättemycket problem, det krävs jättemycket insatser både från med fler lärare och fler kanske, det är till och med det här att vissa elever kanske inte ens får frukost hemma, man börjar erbjuda det i skolorna i vissa områden och sådär. Det är klart att det kostar pengar.
Ja. Ja, men, jag vet inte ett enda exempel på en vinstdrivande friskola som aktivt i mer än bara typ läppnadsbekännelse söker sig, liksom försöker skapa en stor mångfald och, eller som aktivt söker sig det vi vill hitta och inkludera elever som har det svårare i skolan och hjälpa dem. Utan
det är för att det är inte lika lönsamt.
Nej, det vore ju självskadebeteende för dem eftersom att de är skapta för att gå med vinst. Och
så felet här är ju egentligen inte Jensen. Det är inte det vi vill påpeka, utan felet är ju själva friskolesystemet i sig.
Exakt.
Och det här sättet man delar ut pengar till friskolor och kommunala skolor och man inte gör någon åtskillnad på vart skolan befinner sig geografiskt eller vilka elever som går där eller att man ens kan välja skola på det sättet som är idag som skapar den här enorma segregeringen i samhället som vi nu ser konsekvenser av med brottslighet och allt vad det innebär.
Exakt. Det är pengarna som styr helt enkelt.
Med det så spelar vi en liten låt och det blir Dr. Hook med Walk Right In. Det där var Dr. Hook med Walk Right In och vi ska börja avrunda det här programmet i A-radion. Jag heter Daniel, jag sitter här tillsammans med Ruben. Vi har pratat om lite olika ämnen idag, men det man kan, vi avslutar och prata lite med om Jensens gymnasie och vad det är, varför de gör som de gör och sådär. Och jag tänkte bara om vi skulle liksom säga några sista ord om det, Ruben.
Det är ingen slump att det här sker i en vinstdriven skola. Nej. Stoppa vinstjakten. Klart.
Det är väl lite det som är kontentan. Att det här anledningen till att friskolor gör så här är för att de tjänar pengar på det. Och det är alltid det man ska se. Alltså när man undrar så här, men varför gör de så? Ja, de tjänar pengar på det helt enkelt. De försöker locka till sig elever som kostar mindre pengar för dem och på det sättet kan de plocka ut mer pengar som vinst. Mm. Och att det är inte deras fel utan det är systemet det är fel på helt enkelt.
Ja.
Och med det så tänkte vi att vi avrundar den här Radio 88 A-radion en och en halv timmen med Kinks med Sunny Afternoon. Så får ni ha det underbart.
Stort tack för att ni lyssnat.
Ja, ha det gott.
Ha det gott.